Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Klottet är mycket större än vad vi tror och att det sitter ganska djupt rotat hos de som gör det. Det finns någon som säger att det är ett visst form av beroende.
Jag har behov av att få någonting ur min kropp. Jag blir stressad om jag sitter stilla, därför kanske jag går till en graffitiväg och målar. Eller så går jag annan dag och spelar paddel eller tredje dag går jag till gymmet. Det får mig att bli nöjd på något sätt.
Det finns då en grupp som känner en aggression och ett hat mot kvinnor.
Det som plågar mig idag, det är ju att vi inte lyckades hitta hela kroppen.
När jag såg hennes skador så hade jag bildat min uppfattning om att det här måste vara en riktig varulv.
Är man desperat och inte vill åka dit så de är nog beredda att gå ganska långt.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Klotterpapporna. Jag har rapporterat om brott i mer än 30 år. Fruktansvärda mord, misshandel, våldtäkter, rån, kupper, gänguppgörelser och andra uppseendeväckande händelser. Brott som skakat om, upprört och krossat livet för många. Men det jag ska berätta om nu har jag aldrig varit med om förut. Absolut inte så allvarligt om man ser till enskilda personer och deras lidande, men ändå en av de största polisutredningarna i Sverige. Ett brott utan skadade offer, men ett brott som ändå kostar oss alla stora pengar och en del av oss tråkiga förseningar när vi ska åka kollektivt. Jag pratar om klotter. Eller graffiti som de inblandade hellre uttrycker sig. Det ena är skadegörelse, det andra är konst, tydligen. Men det handlar inte om vilket småklotter som helst, utan den största utredningen i sitt slag i Sverige. Och med gärningsmän som inte alls stämmer med den bild vi alla andra kanske har av klottrare. De kallar sig Osis One, Asher och Click. Det var deras signaturer, eller tags, som de målade över hundratals tågvagnar i Stockholm i flera år. Kanske de mest aktiva av alla klottrare under den här perioden. Kända i graffitikretsarna, deras verk eller klotter fanns på olika Instagram-konton. Men vad ingen visste var att bakom tagsen dolde sig helt vanliga män i medelålderns gryning. Osis fyller 37 om ett par månader. Asher är 36 och Click 43. Två av dem har små barn. De har goda inkomster, en dryg halv miljon om året. Två av dem bor i fina villor, en i en stor lägenhet. Väletablerade män med framgångsrika liv. Men med en hemlig sida. Där de maskerar sig, smyger in på tågbanor och tunnelbanedepåer och klottrar ner tåg efter tåg. Och sen lägger de ut bilder på sina verk på sociala medier och får stor respons och många kommentarer. Och en av dem, Asher, blir dessutom intervjuad i graffitipodden Andra sidan spåret. Vad han inte visste där och då, när han gjorde den här intervjun, att hans dagar i frihet var räknade. En tidig morgon, någon månad senare, stod polisen och ringde på hans dörr. Och det blev inledningen på en utredning och en rättegång som skakade om graffitivärlden. Allting börjar hösten 2019. Thomas Ivering jobbar som utredare av idrottsrelaterad brottslighet. Alltså upplopp i samband med olika idrottsevenemang. Jagar huliganer helt enkelt. Ett jobb som gör att han har god inblick i den världen och känner till en hel del av dem som är de värsta huliganerna bland supportrarna.
Det började med att en höstdag så fick vi in ett ärende där ett, om det var ett tåg eller tunnelbana kommer jag inte ihåg, men jag tror det var ett pendeltåg, där de hade målat jättemycket på det. Det var en ganska stor målning. Och det var en känd idrottsklubb i Stockholm de hade målat på det här. Och cheferna kom in till oss och frågade, inte att vi skulle jobba med det först, utan mer, har ni någon kännedom om hur det kan bli så här? Och vet ni vad det är för människor som gör det här?
Ja, det började alltså som en vanlig förfrågan. Någon eller några hade klottrat ner ett tåg med namnet på en idrottsklubb. Och frågan var om Thomas Ivering och hans team hade någon vetskap om vilka de var. Om de kunde känna igen killarna på övervakningsfilmen från tågdepån. Nej, det hade de inte. Men det fanns en ledtråd. En markering som kom att bli avgörande. För förutom klubbnamnet stod också taggen Osis One målad på tågvagnarna. Och den taggen gav träff.
Det fanns ett Instagramkonto, och det var ju ett Instagramkonto som hette Osis One, som hade lagt ut bilder på när de klottrade på det här tåget eller tunnelbanan.
Hur hittar ni då?
Ja, vi började titta runt helt enkelt på klotter, Instagram, det är ju bara att söka. Och då ser vi ju att det är ju, de hade ju maskerat sig själva på bilderna, de hade lagt smileys på ansikten, men att det är ju samma händelse. Så vi började följa det här Instagram-kontot lite försiktigt och se vad som hände. Och då såg vi att det fanns ju mängder med andra klottertillfällen på Osis One. Jag vet inte hur mycket, det var hundratals bilder. Kanske mer.
Ja, Osis One hade ett Instagramkonto fullt med bilder på aktiv klottring. Men också andra spår, spår som ledde till idrottsvärlden. Och det är ju en värld Thomas Ivering och hans team kan väldigt väl.
Till slut så visade det sig att även den här som vi då misstänker Osis, han förekom även i fotbollskretsar.
Hur kom du på det?
Ja, nej, men vi jobbar ju med idrottsrelaterat, så att vi har ju koll på dem som går på matcher och ja, intressespaning. Vi tittade, prövade, frågade runt och till slut så hittade vi den här individen då, som vi trodde då. Och det stämde sig, visade sig att det stämde, att det var en individ som stod för OSIS-kontot. Och så såg vi då att han var ju aktiv, väldigt aktiv med att klottra. Så följde med där och så såg vi att han hade ju även andra som var med och klottrade. Och då fick vi upp att han klottrade ihop med Asher, med den som gör den signaturen. Och han hade också ett Instagramkonto där han klottrade med andra. Så att 1 + 1 = 3. Det bara fortsatte.
Bakom signaturen Osis One stod en person som också var inblandad i en supporterklubb för ett känt fotbollslag. Och de hade Ivering och hans team koll på. Och det är här det börjar växa. Nu börjar en intensiv och metodisk kartläggning på nätet av mannen bakom signaturen Osis One. Och det ger resultat. Osis One leder till ytterligare en Asher, som i sin tur ledde till andra. Men huvudaktörerna, det var Osis One och Asher. Det stod klart när utredarna tog kontakt med Storstockholms lokaltrafik, SL, som har hand om kollektivtrafiken i Stockholm.
Så vi tog kontakt med SL och frågade hur de här signaturerna, hur frekventa är de? Och de sa att de är jättefrekventa. De hade ett jätteproblem med just Osis och Asher.
Så utredarna väljer att fokusera på just Osis One och Asher. Och nu, när man trodde sig veta vilka de var, gäller det att samla in så mycket material som möjligt. Det visar sig inte vara så svårt. En viktig del i graffitikulturen är ju att dokumentera sina verk och sen lägga ut dem på nätet. För att väcka beundran, för att vara cool, för att sprida sina verk.
En del av klotterscenen tyckte väl inte att det var speciellt bra konst överhuvudtaget. Men det behöver inte vara. Ibland räcker det med att det är stor mängd. Och de var ju väldigt intensiva ett tag. Så de var uppmärksammade på klotterscenen definitivt.
Av bilderna och filmerna framgår också hur de lagt upp sina klotterattacker eller graffitiprojekt, hur man nu vill se det. Det börjar med att gärningsmännen spanar på väktarna vid depåerna där tågen står.
Oftast har de ju legat då och hållit vakt. De är ett par stycken. De vet ungefär hur schemerna ser ut för vakterna som går på de här CSG-väktarna och hur det går till. När de kommer och går. Och sen så väljer de ett fönster där de går in och kör det här som en aktion. Och då går de in och sen så klottrar de och det går ganska fort. Och sen så snabbt in, snabbt ut. Och sen iväg. Och sen så dokumenterade man ganska fort. Det här, det gick upp på nätet ganska fort.
Men en detalj hade de tydligen inte tänkt på. Varje bild, varje inlägg blev också en pusselbit i polisens utredning. Så det var inte bara skrytbilder som lades upp. Det var bevis. Bevis som kom att bli graverande och avgörande. Samtidigt som utredarna samlade in material från nätet gjorde de också förstås en utredning om vilka de här männen var. Vilket liv de levde.
Ja, det är ju småbarnsföräldrar. En skulle ju bli pappa och är det ju nu förstås då. De har fru och de bor i lägenheter och hus och har vanliga jobb.
Ett vanligt svenssonliv.
Ja.
Med ganska hyfsade inkomster.
Ja.
Blev du förvånad?
Ja, det blir man ju. Ofta så tänker man ju på klotter att det ska vara unga människor. Kanske till och med under straffbar ålder som håller på. Och mellan 15 och 20 år. Men så var det inte det här fallet. Utan, ja, de var ju äldre.
En annan sak som förvånade utredarna var hur utbredd och i viss mån etablerad graffitikulturen är. Thomas Ivering fick en helt ny bild av den.
Att den är större än vad jag trodde. Det är väldigt många gamla klottrare. Och det kan man nog säga att vissa av de här också är. Som fortfarande håller det här vid liv. Och att det finns både affärer och annat som är knutet till det här. Där man kan gå och köpa klotterutrustning. Och att det i högsta grad lever.
Det första ärendet kom alltså in i september 2019. I drygt 3 månader efter det spanade utredarna på nätet. Samlade bilder, kopplade dem till de 2 männen. Kartlade ärendet, gjorde listor. Och i början av december tyckte man sig ha tillräckligt för nästa steg i operationen, att plocka in männen. Tidigt en morgon i december 2019 slog man till.
Vi knackade på oss dem klockan 6 på morgonen och gick in och grep dem och gjorde husrannsakan och letade sprayburkar och kläder.
Några dagar senare greps ytterligare en person som också kunnat identifieras i arbetet med att spåra upp Osis Van och Asher. Den tredje, med taggen Klick, verkade inte lika aktiv som de andra 2, men ändå tillräckligt för att han skulle gripas. Och så, i ett slag, förändrades livet för de här personerna. Från att ha levt 2 liv, ett offentligt och ett hemligt, blev det nu ett enda liv. I häktet. Och gripandet kom oväntat för de inblandade. Helt oväntat, i alla fall för de 2 första. De blev minst sagt förvånade.
Ja, det vart de. Det vart de. De var tagna på sängen.
Ni hittade rätt mycket bevismaterial hemma hos dem?
Ja, hos 2 av dem hittade vi väldigt mycket. Den tredje hittade vi ingenting.
Vad hittade ni?
Sprayburkar, kläder och diverse bilder. Och digital media förstås.
Och det viktigaste beviset, det utredarna inte haft tillgång till tidigare, var telefonerna, de misstänktas egna telefoner. Där fanns bilder, mängder av bilder, bilder som blev avgörande.
Och då öppnades väl Pandoras ask, det var ju så mycket, mycket mer. Så vårt arbete bestod väl i att sortera ut bilder, ringa SL och fråga, hej, har ni dokumenterat den här skadan? Och ibland så var det ju så att de här skadorna på, eller de här målningarna på tågen, vi ser att de kanske klottrar på en plats, men att det har upptäckts inne i depån senare. Så att det var ett stort pussel att lägga, och jag tror att i slutändan hade vi väl en 160 ärenden ungefär på alla tre, där de enskilt eller att de samverkar i olika former.
I telefonerna fanns alltså bilder på klotteraktionerna eller graffitiframställningarna, om man nu vill uttrycka det så. En del av bilderna var sådana som de redan publicerat i olika sammanhang, men i de sammanhangen var de maskerade. Det var de inte på bilderna i deras egna telefoner. Så det var mängder med bilder från mängder av tillfällen, och nu gällde det att koppla ihop bilderna med faktiska brott. Pussla ihop när och var de var tagna. Ett tidsödande arbete skulle det visa sig.
Det tog jättelång tid, och vi var ett helt gäng som satt med det här. Och jag skojar om att det var en stor strumplåda från början med omaka strumpor. Det gällde liksom att sortera dem. Och det vi inte lyckades sortera, det redovisar vi aldrig.
De misstänkta förstod inte först hur mycket polisen faktiskt hade på dem. Så från att ha varit ganska fåordiga redan från början, så tystnade de allt mer under förhören.
Några erkände väl vissa saker, men när de insåg att utredningen var ganska stor och att det var mycket skadestånd, så valde de att förneka. Så de förnekade allt, alla tre i slutet.
De tre männen släpptes ganska snart efter gripandet. Åklagaren ansåg att de inte kunde förstöra bevisningen. Det var riskfritt att låta dem gå. Men utredningen fortsatte dag efter dag, månad efter månad. Hundratals ärenden, och det fanns mer. Men drygt ett år efter att utredningen började beslutade man sig för att stanna. 109 ärenden var dokumenterade. Det fick räcka.
Vi hade kunnat kört på dubbelt om vi hade velat. Men vi mäktade inte med, helt enkelt. Det var för stort, och åklagaren tyckte också att det räckte.
Utredningen väckte förstås stor uppmärksamhet. Här fanns ju ingredienserna kvällstidningarna går igång på. Vanliga, till synes hederliga småbarnspappor som lever ett hemligt liv. Maskerar sig, gör klotterräder och visar upp det på nätet. Blir hjältar i graffiti-communityn. Och uppmärksamheten gav en annan effekt också.
Det var ju en del medial uppmärksamhet på det. Och eftersom dels mängden och dels att deras ålder, och det kändes väl ändå som att det var bra att det kom ut och att folk ser att om man väljer att klottra kan man åka dit. Det var ett ganska stora skadestånd dessutom från SL.
Men vet du hur det togs emot, eller hur man reagerade i den här klotter-communityn?
Klottret sjönk radikalt. Nu kommer jag inte ihåg om det var 70% som vi sa, men det sjönk radikalt när vi gick ut med det medialt. Och det var ju en av tankarna också, att tala om att det kan faktiskt bli så att ställer du på ett spårområde och klottar ner en vagn, då kan du åka dit. Och det kan bli dyrt.
Och så i våras väcktes alltså åtal, och rättegången började 1,5 år efter att det första fallet kom in och allting började. 1,5 år, 109 ärenden, den absolut största klotterutredningen någonsin i Sverige. Och Thomas Iwering var ganska säker på att bevisen skulle räcka, att utredningen skulle sluta i en fällande dom.
Juridik och sanning har ju ingenting med varandra att göra, utan vi pratar ju sannolikhet på det här. Och den är ju ganska stor. Vi lyckades koppla dem bra till deras Instagramkonton, att det var de som använde de här Instagramkontona. De finns med på bilder där de klottrar, där de tittar rakt in i kameran ibland och klottrar. Och de hävdar ju nu att det inte är dem, och det har de sin fulla rätt att göra i en rättegång. Men vi är ganska säkra på det. Så pass säkra åtminstone så att jag valde att inleda förundersökning på det i början. Åklagaren väljer att ta upp det och rätten, tingsrätten dömer dem. Sen ska det upp i hovrätten och då får vi se.
I rättegången nekar alla tre åtalade till brotten. De har inte klottrat ner tågen. De hade inga Instagram-konton med graffiti. Så här lät det när åklagaren förhörde Osis One.
Jag har inte skapat kontot utan jag har fått ta del av kontot.
Av vem?
Det vill jag inte svara på här.
Varför inte det?
Jag tänker definitivt inte hänga ut någon annan person i det här sammanhanget när det handlar om mig.
Men du är åtalad för väldigt många fall av skadegörelse.
Jo, jag vet. Men varför skulle jag hänga ut någon annan? Jag kan bara svara att jag har fått tillgång till det vid ett specifikt tillfälle. Jag minns inte när. Det kanske, som jag sagt, jag skapade Instagram 2010. Det kanske är ja, men mer än 5-6 år sedan. Jag har inget minne om när exakt det hände och hur det gick till. Jag kan säga också att jag har haft även på den här telefonen även flera andra konton. Med bland annat mitt privata och ett annat konto som rörde mitt jobb och så vidare. Så flertalet konton jag var inloggade på.
Ja, så du är en van Instagram-användare?
Jag använder Instagram och jag vet hur det fungerar. Mm. Jag tycker inte att det är något konstigt med det, absolut, faktiskt.
Nej, det kan man väl göra. Men jag tänker att det här är ett konto som hanterar graffiti.
Mm.
Som du säger att du har ett intresse för. Mm. Och det här kontot delar du med andra personer.
Ja, det är klart.
Vilka andra då?
Jag tänker inte svara på det, åklagaren.
En eller flera personer?
Flera personer.
Okej, hur vet du det?
Jag har träffat flera av de personerna som brukar kontot.
När då?
Ja, det kan jag inte exakt svara på, men det är flera år sedan.
Okej. Okay. Hur vet du att det är samma personer som är kvar och brukar ha kontot?
Det kan jag inte svara på, men jag förmodar det när jag blev liksom inbjuden på här har du ett konto, du kan använda det om du vill. Och så vidare. Mm. Men det, jag vill inte kommentera just det ärendet.
Nej, det var inte hans Instagram-konto. Han hade inte målat det åklagaren visade. Men han medgav att han hade ett graffiti-intresse. Men det han gjorde, gjorde han på lagliga väggar. Han hade inte begått skadegörelse.
Det här med graffiti, liksom, vad är grejen? Vad vill man uppnå när man målar? Du säger att du vill göra fin.
Du upprepar ju dina frågor nu också, tycker jag. För jag tycker ja, jag svarar på det där.
Jag är
precis.
På väg någonstans med den här frågan.
Och jag kommer svara samma sak. Jag har behov att få någonting ur min kropp. Jag blir stressad om jag sitter stilla. Därför kanske jag går till en graffitiväg och målar. Eller så går jag andra dagen och spelar paddel. Eller tredje dagen går jag till gymmet. Jag kan inte sitta still. Därför tycker jag att det är kul. Och jag får ut någonting av att måla på en laglig vägg. I princip. Eller en tavla. Gör en fin tavla och sälja den. Det får mig att bli nöjd på något sätt.
Handlar det också om att synas?
Nej, absolut inte.
Verkas?
Nej. Jag är ingen bekräftelsemänniska överhuvudtaget. Absolut inte.
Ja. Jag tycker att man får en väldigt tydlig bild när man tar del av det här Instagram-kontot som ju handlar om att exponera klotter.
Mm. Och jag hävdar att det är inte jag som står bakom det kontot endast, utan det finns fler personer som brukar det kontot.
Mm. Men förstår du min synpunkt att det verkar handla om att synas?
Ja, och mitt svar på det är att jag har inget bekräftelsebehov och jag tycker inte ens om att synas.
Mm. Men de andra personerna som använder
det? Mycket möjligt. Jag kan inte svara på hur de tänker.
Men varför ger de dig tillgång till att synas med dem? Liksom?
Ingen aning. Jag kan inte svara på den frågan.
Nej.
Hur de har tänkt.
Och så den 19 maj kom domen. Osis One befanns skyldig. Asher befanns skyldig. Klick befanns skyldig. Men en fjärde person som också hade åtalats gick fri. Och straffen blev hårda. Osis One fick 1,5 års fängelse och dömdes också att betala skadestånd till SL på nästan 1 miljon kronor. Asher fick också fängelse i 1 år och dömdes att betala skadestånd på nära 500 000. Klick fick villkorlig dom, alltså inget fängelse, men ett skadeståndskrav på 200 000 kronor. Domar som Thomas Iwering ser som en bekräftelse på att utredningen höll.
Jag tycker att den sista som gick helt fri har jag inga åsikter om alls. Det visar sig att den fjärde, det var ju ett fall som vi hittade som redan var polisanmält, där han var den ensamma skäligen misstänkta. Och vi förde på individen, nu kommer jag inte ihåg om det var en eller två vi förde på den. Så den har jag ingen åsikt om. Men jag tycker att de andra tre, att domarna speglar väl förundersökningen och rättegången.
När du tänker tillbaka på det här fallet, det måste vara ett väldigt ovanligt fall för dig att ha det här.
Ja, dels så utreds inte klotter i storpack, eller man ska säga, längre. Det finns ju ingen sån grupp i Stockholm som jobbar med det. Så att vad jag har hört är den största klotterhärvan i Sverige åtminstone.
Domen är överklagad till hovrätten, så än är ärendet inte avklarat även om själva utredningen är klar. Och med den även Thomas Iwerings arbete. Det här fallet har väckt kritik. Straffen har ifrågasatts. Väldigt mycket resurser, väldigt höga straff för brott som i jämförelse med andra ändå kan betraktas som relativt lindriga.
Ja, jo, det har vi hört. Nu har vi haft cheferna med oss i det här. Och det är bra. Men visst har det varit kommentarer att det är väl bara att redovisa 4-5 ärenden och skit i resten så är ni av med det. Absolut. Och det har ju tagit mycket tid och mycket annat får ju stå tillbaka. Så har det varit.
Hur reagerar du själv inför den kritiken?
Nej, absolut inte. Utan väljer man att utsätta sig för så här som klottrare, att man går ut på ett tågspår som i sig är livsfarligt. Man klottar ner ett tåg som i sig är förbjudet. Man lägger ut det på Instagram och därmed kanske uppmuntrar ungdomar och annat att göra samma sak. Det vill säga ge sig ut på livsfarliga områden där man både ska ha utbildning och kunskap för att röra sig. Så tycker jag att det är värt att driva en sån förundersökning i hamn.
Men så är det ju också så, vad jag förstår, att när det klottras så tas tågen ur trafik, vilket påverkar då trafiken och turtäthet och sånt.
Dels stillestånd och dels får SL betala till saneringsfirmorna en viss summa för att sanera.
Pengar som vi har betalat.
Pengar som vi har betalat och trafikanterna får vänta.
Kritiken har vid vissa tillfällen tagit sig andra uttryck. Uttryck i form av hot mot utredningen, vilket har varit en omständighet att förhålla sig till. Men på det hela tycker Thomas Iwering att det var en intressant tid i hans arbete.
Det känns som en tid där vi hade väldigt, väldigt mycket att göra hela tiden. Och där vi jobbade ganska maskinellt med utredningar. Men det var samtidigt en rolig utredning att göra. Och det som har blivit efter det här är att faktiskt poliser i hela Sverige ringer till mig och frågar om klotter. Och jag är ingen klotterexpert mer än att jag har gjort det här. De har även hört av sig utomlands och ställt frågor om klottrare. För klottrare rör på sig. Svenskar åker ner till Tyskland och klottrar. Tyskar kommer hit och klottrar. Så i det sorlet så har de ringt och rådfrågat mig ibland. Och det är lite roligt, även om jag kanske inte kan svara på allting. Men att klottret är mycket större än vad vi tror. Och att det sitter ganska djupt rotat hos de som gör. Det finns någon som säger att det är ett visst form av beroende.
Det blev alltså en väldigt omfattande polisutredning, en stor mängd bevis, en uppmärksammad rättegång och väldigt hårda straff. Förutom skadestånd också fängelse. Jag har som sagt aldrig varit med om ett sånt här fall tidigare. Den här formen av organiserad klottring eller intensiv graffitiaktivitet, om man väljer att se det så. En utredning som skakade om graffiti-communityn och som ledde till att utredare och andra blev hotade. Så brottet i sig är uppseendeväckande. Men också de dömda, de som i andra fall är helt vanliga medborgare, pappor med goda inkomster. Jag måste medge att jag själv blev förvånad över straffet. Skadeståndet förstår jag, men fängelse. Det känns tufft. podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av